Katrine, vågorna slår mot de höga karga klipporna vid Cornwalls kust och havet som vi hör här, det är upprört och skummande. Vem är det som promenerar längs med klipporna där i mitten av 1800-talet?
Jo, här kommer en gående. Ethel Smythe, kanske klädd i tweed och ser för mig rykande på en cigar, och hon filosoferar där i vannkanten över den nya operan som hon snart ska skriva, byggt på historien om folket som bodde här runt Cornwalls klipper för 100 år sedan och som plundret skeppsvrak som kom in från havet.
Ända sedan dessa dagar hade jag förföljts av intryck från den där märkliga världen för mer än 100 år sedan. Plundring av fartyg som lockats till klipporna genom lurendrejeri eller utsläckning av kustljusen. De obevekliga morden på besättningarna. Och med det hela den fastrotade gudstron hos den keltiska befolkningen på denna karga udde. Så berättade hon själv.
Som berättet hun selv. Og det er jo også ganske spennende å høre på denne akkordikken som hun legger ut i begynnelsen av andre aktsmusikken, som peker allerede der mot dette drama som skal utspille seg. Og det peker mot død, og det peker mot kjærleksdød.
Ja, det hör vi ju att det finns riktigt mycket stoff för en opera här.
Mm.
Och en opera, det blev det. Den här gången handlar operaguiden om Ethel Smythes vrakplundrar-opera, The Wreckers. Ja, välkommen till operaguiden då om Ethel Smythes stora opera The Wreckers, Vrakplundrarna. Som du förstår så kommer vi att befinna oss ute vid havsbandet den här gången i operaguiden. Och jag som heter Britta Svanholm Maniette bjuder in dig som lyssnar till en halvtimme ungefär med stor opera, en gripande historia, livliga körer, ett triangeldrama, lögner, svek, sex... Religion? Ja, den här operan har faktiskt allt, eller hur, Katrine?
Det vill jag säga. Och det har också offstage-körer och det har byxroller också. Så allt som ska vara där, det finns med.
Ja, varmt välkommen ska du också vara till operaguiden, Katrine Winnes.
Tusen tack.
Dirigent, även ledare för Blåsansymfonikerna i Stockholm. Du är ledare för Båstad Kammarmusikfestival. Och så skulle jag nog säga att du är lite av en Ethel Smythe-kännare också.
Jag vet inte om jag ska påberopa mig om att vara en Ethel Smythe-kännare, men jag är i alla fall en väldigt intresserad Ethel Smythe-entusiast.
Mm, du går gott i min värld. Ethel Smythe är alltså huvudpersonen i den här podden. Och operan The Wreckers skapare. Hon föddes 1858 i England och man skulle väl kunna sammanfatta det med att hon tog många strider i sitt liv. Hon började redan på hemmaplan.
Ja, det gjorde hon. Och den första striden tog hon med sin egen far. En ganska auktoritär militär far. Som nok kanskje ikke var helt forberedt på at han skulle få en datter som var såpass opposisjonell. Og hun ville jo gjerne komponere, og han syntes jo det var plagsomt med denne musikklæreren som hele tiden skulle undervise Ethel Smythe, både Wagner og de store mestre. Og hun ville jo veldig gjerne inn i musikkens verden, og når hun ikke fikk det, så gikk hun i foreldrenes portemonnaie och så stjal hun penger och så tog hun tåget in till London och gick på föreställningar. Och när hon då blev mött liksom med sanktioner från sina föräldrar så ja, då ville hon inte längre synge i familjesällskapet. Hon ville helst inte spise något heller. Nej, hun skulle egentligen faktiskt också sluta och snacka. Og når vi tenker på at hun senere ble en viktig person i suffragettrørelsen, hvor de også sultestreiker, så ser vi bare, er i begynnelsen på det som skal komme, ikke sant?
Ja, det verkar ju ha varit en väldigt viljestark person.
Väldigt.
Visste tidigt vad hon ville I livet.
Visste tidigt vad hon ville och det visste hon hela vägen. Och jag syns det är så morsomt att läsa om när det ska vara uruppförelser på hennes operor. För hon blandar sig ju I allt. Ja. Man kan ju läsa om Der Wald, hennes opera, hvor hon... Alltså hon går in och regisserar och hon går in I scenografin och hon övertar dirigentpinn. Alltså hon kupper allt.
En helt hopplös person att ha att göra med egentligen.
Ja, eller så är hon helt skråsikker på vad det är hon vill ha och vill ha kvalitet. Ja. Och kanske det är extra uppsiktsväckande för att på den tiden var det ju inte helt kanske kvinnans plats att ta en sån stor roll, sant?
Absolut inte. Jag tänker att det också är därför hon kanske behövde med råg I ryggen ta den platsen helt enkelt. För det var inte självklart.
Nej.
Men hon kom ju till Leipzig så småningom då efter hungerstrejkande och talstrejkande och allt det där. Och så hamnade hon I mitt I gräddan av tonsättareliten vid den här tiden och det är vid ungefär 1880-tal någonstans där. Och vilka var det hon träffade I Leipzig?
Ja, alltså hon startade ju då att studera på musikhögskolan där. Men opponerte också där hon syns att det var ganska dålig undervisning. Mm. Så hon bytte ett lärare och gick privat för Herzogenberg och då var det väl slik att hon flyttade in där och blev lite som en dotter. En liksom vuxen dotter I familjen bortsett från att hon samtidigt inledde ett förhåll till husets fru. Så lite rebellsk var hon också där. Men där var det salong, där blev det hållt salong och dit kom Grieg och dit kom Clara Schumann och så folk som Brahms. Och jag tror nog att Brahms också såret henne lite för han sa ju också det att kvinnor och komposition hör ju inte ihop och då satt ju också Clara Schumann där.
Ja, jättekonstigt.
Så det är lite vanskligt att förstå och Clara Schumann syns väl också att hon var lite manhaftig så smart där hon satt med sina fula händer och hamret igenom egna operor på klaver medan hon sang. Detta var våldsamma grejer. Men vi ser ju också då att Ethel Smyth I sin överbevisning också har rätt för hon kan hantverket och det ska vi snart få höra.
Mm, exakt. Andra sidor I livet som hon också är mycket känd för, det är ju kvinnofrigörelsen I England, suffragettrörelsen som kom igång då I början av 1900-talet och hon ägnade 2 år av sitt liv åt suffragettrörelsen. Hon la I princip ner sin musik, nästan, för att hon var ju också den som komponerade suffragetternas stora tema, huvudmelodi. Ska vi lyssna?
Ja, låt oss göra det.
En liten bit ur The March of the Women av Ethel Smyth och hon hamnade ju också I fängelse. Hon hade kastat en sten genom en ruta hos en minister som fick sitta I 2 veckor. Hon sa kanske själv oftast att hon satt I 2 månader. Det var nog snarare 2 veckor.
Hon överdrev det helt säkert.
Det finns ju också en historia om en tandborste.
Ja, det gör det. Fordi att Sir Thomas Beecham, den berömte dirigenten som var en väldigt god vän av Ethel Smyth, han var ju bekymret. Hon satt I fängsel och vi visste ju att de som satt inne där då I suffragetterna, de blev tvångsforet med sonde. Alltså det var ganska allvarliga ting som skedde där inne. Och han tänkte väl kanske att där sitter stackars Ethel Smyth I ett hörn och är rädd och alene. Och reiser in för att besöka henne. Och när han kommer in I fängselcellen, han finner ju inte henne I ett hörn, alltså hon står med ryggen till. ut mot vinduet med hendene ut gjennom sprinklene, ut gjennom vinduet, og på andre siden, ute I gården her, så marsjerer disse damene, og så dirigerer hun den der March of the Women, og noen dirigentpinne, det har hun jo ikke for hånden, men vi tar det vi har. Vi tar tannbørsten.
Ja, det en fin bild.
Ja, den sier alt. Og denne March of the Women, det ble jo også en viktig del av en senere opera som hun komponerte, nemlig The Boatswain's Mate. Og da kan vi høre dette temaet allerede I overtyren, for de som nyfikne på det.
Och det är ju faktiskt på grund av hennes operor som vi står här idag I Operaguiden och vi ska ju titta lite närmare på hennes stora opera The Wreckers. Kronjuvelen I hennes skapande får vi väl ändå kalla det och hon ansåg själv också att det var det verk som hon skulle bli ihågkommen för. Det var den tredje av totalt 6 operor som hon skrev då. Texten författades av hennes vän och älskare Henry Brewster. Och operan hade premiär I Leipzig I Tyskland 1906. Men det var ju inte alls tanken från början att det var där premiären skulle ske.
Nej, och eftersom Henry Brewster var väldigt liksom dreven I att skriva fransk så skulle den operan egentligen vara på fransk.
Just det.
Och det var ju också... större chans för att få det uppfört enten I Frankrike eller I Belgien. Så detta var strategi. Men de fick ingen uppförelse där och det endte ju då med att via kontakter så fick de då till en uppförelse I Neues Theater I Leipzig där hon själv hade studerat. Och då var hon inte till stede på prövene. Alltså vi snackat om att hon var lite kontrollfreak, hon ville gärna styra allt, men då hade hon inte varit där och då sker det som någon gång sker att de kutter. Att dirigenten hade kuttet delar av operan speciellt I tredje akten,
strukit stora partier.
Strukit det. Och det har jag varit med på själv också att vi måste stryka för att få dramaturgin till att fungera. Ja. Men kanske visst fortsätter en lever att jag frågar henne eller ham. Ja. Men då hade de ströket det. Så när hon kom till premiären och det var ju kämpesuccé. Men det var en som var sur. Och det var Ethel Smyth och det var disse strykningarna. Mm. Och hon sa till dirigenten att jag syns att vi ska spela hela. Men dirigenten sa att enten så är det sånt som vi har gjort det nu eller så blir det inte det helt tatt. Och vet du vad hon gjorde?
Nej, vad gjorde hon?
Nei, men etter denne første suksessfulle premieren, da Alva har gått hjem, så går hun ned I diket, og så tar hun alle notene. Du vet, det står på notstellene. Du vet, her har vi ikke noe sånn, vi skikker en PDF eller, ikke sant? Det var jo lenge før, det var de notene som fanns. Så tar hun dirigentens partitur, og så tar hun alle notene.
Från varje notstell?
Ja. Og så tar hun de med seg til Praha, og reiser, og så blir det ingen flere oppførelser av The Wreckers. I Leipzig.
Vilken historia.
Det den stora Leipzig-skandalen.
Signerad Ethel Smyth. Jag kan riktigt se henne framför mig där på tåget. Måste ha varit ganska nöjd.
Ja, alltså du har nerver av stål.
Ja, det har man definitivt. Sen fick den en premiär I London så småningom, 1909, efter olika översättningar från franska till tyska till engelska och sådär. Och då dirigerade just vännen Thomas Beecham. Sen var hon också den första kvinnan som fick en opera framförd på Metropolitan Operan I New York. Der Wald, som du nämnde tidigare, 1903 var det då. Det var inte The Wreckers utan Der Wald. Och sen dröjde det. Ända till 2016, alltså 113 år senare, innan en opera skriven av en kvinna sattes upp igen. Och det var Kaija Sarjaho's L'amour de Loire. Det finns det också en operaguide att lyssna på om man vill. Du kan botanisera, du som lyssnar. Men tillbaka till The Wreckers. Den sätts upp mer och mer. Och nu är det dags att få reda på vad de här vrakplundrarna har för sig. Per Feltzin, varsågod.
Det är en berättelse man känner igen från filmer, romaner och tv-serier. Medveten vrakplundring I svåra tider. Byborna vid havet lurade segelskeppen att gå på grund vid den otäcka och svårnavigerade kusten och sen tog man hand om allt som fanns I skeppet. Antingen släckte man fyrbåkarna som skulle varna skeppen eller så tände man dem på fel ställe med samma resultat. The Wreckers utspelar sig I Cornwall och här är prästen Pasco, både en som bannar dem för att dricka på vilodagen söndagen och undrar hur det kommer sig att inte längre förliser skepp som de kan plundra. Fyrvaktaren Lawrence berättar då att han sett fyrbåkar som tänts och varnat skeppen, fast alla sagt att ingen skulle tändas. Byborna försöker då ta reda på vem eller vilka som är så illojala. Central i operan är också en kärlekshistoria. Den unge fiskaren Mark har vänt sig från sin fästmö, fyrvaktardottern Avis, och uppvaktar nu istället prästens fru, Thirsa. Svartsjuka Avis vill skada prästen Pasco och säger till byborna att det är prästen själv som tänt fyrbåkarna. Men det är det inte. Det är Mark som gör det. Mark och prästfrun Thirsa som också blir indragen. Och de håller på att bli upptäckta nere vid stranden. Så ska de tända och fort ta sig därifrån, eller ska de låta bli, stanna och bli tillfångatagna? De tänder, men blir upptäckta av prästen som svimmar när de flyr, och byborna tror förstås att det är prästen som tänt. Han ligger ju där bredvid den brinnande elden. Prästen förs till en grotta vid vattnet där en provisorisk domstol ska döma. Han döms, trots att han nekar, och efter viss tumult där Avis försöker rädda Mark så kommer sanningen fram. Mark och Thirsa erkänner och de kedjas fast i grottan. När tidvattnet stiger håller de hårt i varandra och drunknar.
Ett olyckligt slut blev det för kärleksparet Mark och Thirsa. Tack Per för genomgången av operan The Wreckers. Ja, vrakplundran är det vi pratar om. Och den här operan är döpt efter byborna, det lilla samhället, församlingen kan man kalla dem också. Kören, kort och gott, som i Guds namn mördar och plundrar. Och jag skulle nog ändå säga att det här är en av ganska få operor där kören är elak eller ond eller omoralisk. Eller vad säger du?
Ja, och de har ju en sån slags berättigelse i sin syndfulla adfärd där hvor de förklarar detta med att det är nästan som att det är Guds vilja att detta skipet kommer in så att de kan plyndra, och de är hungriga. Så de behöver ju detta som en slags inkomst. De är väl kanske på något sätt nött till att rättfärdiggöra det. Men det är klart det är kontrastfyllt när de står där i öppningskören och synger liksom halleluja, och så går de in och tar skipet, ikke sant, med allt det innebär.
Här har de fått syn på ett skepp borta vid horisonten och vet att nu kommer det snart komma in gods och mat och annat. God's chosen ones kallar de sig, Guds utvalda. Vad får det för effekt att ha kören som den onda rollen eller karaktären?
Alltså, det är ju en viktig driver i historien, för det är ju samfunnet som hela historien bygger på. Och det är ju också något lite sån besnärande över att de har denna blodtörstiga starten.
Ja.
Historiskt sett så det finns ju flera onda körer i operahistorien.
Men de är inte jättemånga.
Nej, det är ett par stycken. Här i The Wreckers så har vi också en rättegång hvor det står mellan pastorn och Mark och efterhvert också Thirsa, vem är den skyldige? Och då är det ju till slut kören som säger liksom, ta dem, dräp dem. Och så sändes de alltså in i grotten, länket till varandra, och så är det bara att vänta på att tidevannet stiger. Sammen går de in i döden.
Om kören då är the bad guy i The Wreckers, så har vi ju i alla fall två stycken som är the good guys, Mark och Thirsa. De är visserligen otrogna, men de är ändå rättskaffens, skulle jag säga.
Det vill jag också säga, för de tar ju sin rättmässiga skyld och står för sin rena kärlighet. Och när vi kommer in i andra akten så har de en lång kärlighetsduett, de två. Och då synger Thyrsa att att älska är att dö och vakna på nytt. Och igen har vi detta varsle om döden som ska komma. Mm. Och den rena kärleken som det eviga liv. Och jag tänker att det är en lite spännande kontrast till det religiösa snittet som vi har i kryssilen mellan folket, alltså kören, och pastorn, predikanten som leder för detta samfundet. Mm. Och hvordan de rättmässigt eller legitimerar sin praxis genom Gud. Ja. Men Thyrsa, hon vill ju faktiskt inte gå till bön, alltså hon är ju lite obsternasig på detta här, och att den kanske det eviga liv är kanske kärligheten.
Det är viktigare
efter döden. Och så går de in i döden samman, men kärligheten består.
Och precis när de ses där på stranden, Mark och Thyrsa, och det första mötet mellan dem när hela den här kärleksscenen inleds, så låter det så här. Ja, det är helt ljuvligt här, det är Hollywoodstråkar.
Alltså, sån ropar man på sin älskade, ja, som han gör där. Det är sån det ska vara, inte ett mindre. Alltså.
Nej, absolut inte. Tänd inte elden, Mark, ropar hon, och han svarar Thyrsa.
Ja,
ja.
Och
underbart.
Så vill han ju römma med henne.
Ja, det vill han.
Ja, hon vet inte om hon vågar, men alltså han överbevisar henne. Han gör det.
Det gör han. Men inget Eden utan en orm.
Just det.
Och den kommer i form av Avis, som är Marks före detta. Och det här utvecklas då till ett triangeldrama. Thyrsa, Mark och Avis. Och Avis, hon är en spännande roll. Hon eldrar på byns invånare och sår tvivel vem det är som tänder fyran. Hon är lite hetsig.
Ja, egenrådig kvinnerolle här. Och försmådd på en måte av Mark. Och, ja. Och slutter aldrig att älska han. Hon vill ju till och med rädda han.
Ja.
Ända han har liksom deklarerat sin kärlek till Thyrsa, så vill hon rädda
han. Han var med mig. Säg att du var med mig.
Ja. Ja. Det var han ju inte.
Nej, det var han ju definitivt inte. Avis, hon har ett lite slingrande musik.
Hon har det. Det ligner lite på en annan lite berömd kvinna i operahistorien, tycker jag. Eller vad tycker du?
Ja, innan vi säger vem det är så kan vi lyssna lite på dem. Först på Avis tema.
Ja. Leading is a maiden's favor and her fancy hard to bind. Hearts will often go astray. Little saying, nagged love should bear in mind. God, what is mine, lest thou lose it.
Och så tar vi det andra temat här. Let regle dig sist i tåte, avec un éclame italien, i suset étrange musik, i zingarna seule vain. Ja, här hade vi två ganska liknande tema. Vad var det vi hörde, Katarina?
Nej, men alltså, Ethel Smythe är ju avslört, för detta här är ju Carmen, inte sant?
Vi ses Carmen.
Men alltså, hon gör ju ingenting för att dölja parallellen. Det ligger ju rätt upp i dagen. Det är ju till och med samma tonart. Mm. Och det ger ju Avis en lite sån hot valör.
Eller hur? För Carmen är ju en ganska cool tjej.
Hon tar sken i egen hand, som det heter på norsk. Och det gör ju Avis också. Och hon är ju också en förförande karaktär, och vi har ju en sån spännande duett där med byxrollen, Jack,
just det.
som också är en viktig beståndsdel i en slik opera.
En Jackson ser upp till Avis, kan man väl säga. Vi sitter jämte henne i kyrkan och sådär.
Ja, det vill han.
Det finns kärlek på många håll här. Men klart ändå är att Avis har en stor hjärtesorg. Hon är ju svartsjuk och ledsen, ja. Och handlar därefter, skulle man väl kunna säga. Ja, nu har vi lyssnat på olika små utsnitt ur operan och jag tänkte att vi ska komma till musiken. Vad Ethel Smyth är för en tonsättare, hur tycker du att hennes musik låter?
Sån som vi hör henne här så är hon en utpräget musikdramatiker. Jag syns att det är här hon är allra bäst. Jag har dirigerat utdrag fra denne operan konsertant, både mellommaktsmusikken og den ganske lange overtyren. Og alltid har tenkt at det er litt sånn vanskelig å få, det er så mange temaer, hvis vi kan snakke om overtyren først, det er så mange temaer som kommer pang på pang på pang på pang, hvordan skal jeg liksom modellere denne formen? Men med en gang du setter overtyren inn i et scenebilde, så gir alt mening. Og det sier meg at Ethel Smyth vet akkurat hva hun gjør. Den overtyren som har veldig mange komponenter, og her får vi smakebiter fra hele første akten, og det kommer igjen også i senere akter. Og hvis man har lært seg, hvis man hører den overtyren 2-3-4 ganger som man lærer seg det tema, da er det ganske morsomt å høre hele operan, for det er gøy å følge med på hvordan hun kan slenge inn det ene tema og det andre tema, sånn at de går hånd i hanske og fletter seg sammen. Det er veldig gjort, altså.
Veldig elegant. Vi tar hovedtemat i starten på overtyren og lyssnar.
Ja.
Hela overtyren börjar med nästan hela orkestern unisont och spela tillsammans. Och sen så utvecklar det sig i olika små teman och som återkommer.
Ja, och här hade vi ju nästan en slags martiale öppning. Vi startar med en marsch. Ja. Och jag tänker att musiken är ganska hybrid. Hvor ska vi placera detta? För vi har ett väldigt klart engelsk snitt i mycket av musiken. Det är lite så British Sea Songs. Mm-hmm. Men så har vi ett Wagnersk snitt i estetiken. Och så plötsligt har vi nästan fransk instrumentation. Så här är det många olika komponenter som kommer i spel. Och det får mig lite att tänka på också hur text var tänkt, för det egentligen var ju då operan skrevet på fransk och så blev den uruppförd på tysk och så har vi nu en uppföringspraxis som vi synger den på engelsk. Och akkurat sån är det med musiken också. Plötsligt är hon tysk och så är hon fransk och så är hon jammen engelsk också.
Och så bemästrar hon alltihop.
Hon blandar det på sin egen säregna måte. Ja. Och jag syns också det är väldigt spännande att höra på hur hon komponerar hav. För som vi sa inledningsvis, alltså hon går langs klipporna där vid Cornwall och får idén till operan och hur komponerar man hav? Det finns ju många exempel på det också i musikhistorien.
Och vi ska ju inte glömma att nämna mellanaktsmusiken också till akt 2, ett stycke som också dessutom precis som overtyren ibland spelas som en solitär på konserter. Aha. Och hon fortsätter med det bombastiska i mellanaktsmusiken, men hon leker också lite mer med andra tongångar.
Hon gör det. Kan vi inte höra lite på det där havet hennes?
Jo, vi gör det.
Thank you.
Det är väldigt böljande musik.
Ja, det är det. Och jag syns också det är påfallande den instrumentationen. Det är fantastisk instrumenterat. Det är liksom la mer för la mer egentligen. Ja. Debussy, men här hör vi en ganska spännande instrumentkombination. Vi hör oboe och så hör vi cymbaler. Det är nästan lite exotisk, syns du inte det?
Mm, jag håller med. Och här var det också du som dirigerade i den här senaste musikillustrationen vi hörde.
Var det?
Det var Sveriges Radio Symfoniorkester och Katarina Winnes.
ja, men det var därför jag var så enig i tempo då.
Det var nog det, ja. The Wreckers, som vi pratade med operaguiden idag, den spelas, som jag sa inledningsvis, mer och mer idag. Och Ethel Smythes musik överlag vinner mer och mer mark. Vad tror du det beror på att den inte har framförts så mycket tidigare?
Och det är säkert väldigt många svar på det som vi kan spekulera lite i. Mm. Vet du vad jag tänker på? Att denna operan blev ju... Den försvant ju. Men
inte bara för att hon snodde noterna.
Nej, för hon jobbade ju hårt för att få fler uppförelser.
Ja.
Men det var ju nästan slik att Gustav Mahler, som då var på Wiener Statsoper.
Tonsättare och dirigent.
Tonsättare och dirigent. Ingen vem som helst i europeisk musikliv. Och han var så nära på att sätta upp The Wreckers. Och han hörte den. Och så slutade han på Wiener Statsoper. Och hade han inte gjort det, om han hade satt den upp, då hade hon fått en heidundrandes premiere.
Mm.
Och visst det hade skett, så hade det kanske varit ett repertoarstycke
idag.
Så det är ju en spekulation.
Tillfälligheter. Ja.
Det är så många tillfälligheter. Mm. Och det är ju också ett ansvar att förvalta de operorna vi har när de blir skrevet, att vi spelar dem om igen. Så det gäller all nutida musik, att vi må passa på att vi får tillräckligt många uppförelser så att det fäster sig i praxisen vår, i repertoaret vårt.
Mm.
Och faller det först ut, då är det vanskeligt att få det på igen.
Mm. Ja. Precis, och Ethel Smythe, hon hade många som hejade på henne och på den här operan. Det var många som trodde på The Wreckers och såg kvaliteterna i operan. Mm. Det Mahler, som du sa, Beecham som vi nämnde tidigare. Bruno Walter var en också betydelsefull figur vid den här tiden.
Mm.
Musiken har ändå spelats under Ethel Smythes livstid. Jag har hittat, tror jag, ett ganska unikt klipp från 1926. Då den svenska sopranen Signe Rappe sjöng in en aria ur The Wreckers. Ska vi lyssna?
Ja, väldigt gärna. Alltså, det är så fantastiskt med denna uppföringspraxisen. Det är gøy att höra. Detta här är väl egentligen Marx parti, är det inte det hon säger?
Det är ju precis det. Det låter så här i operan.
Ja.
Marx öppningsaria i första akten är detta.
Mm. Ja, det är så fint. Och där har vi liksom den där lite brittiska snitt igen, tänker jag, den sangliga.
Vad sa du om uppförande praxis och Signe Rappe?
Jag syns det är så kul att höra på. Både dessa glissandone som hon synger med, som hör den tiden till. Och att hon lägger in dessa små fermat när vi hänger på toppen av det. Det är en helt annan rubato-tradition som hör till 1926 än det vi tänker på som den romantiska uppföringspraxis idag. Det är ganska stor skillnad, och därför är jag så glad för att höra såna gamla upptag som knittrar, för vi kommer så närme musikhistorien. Detta här är ju alltså bara 20 år efter den första uppförelsen så synger hon detta. Vi kommer knappt närmare. Alltså.
Det är det svindlande.
Ja.
Vi ska låta vågorna utanför Cornwalls kust rulla ett tag till nu när vi säger tack för den här gången. Och från The Wreckers, tusen tack Katrine Winnes för att du var med och pratade i Operaguiden om The Wreckers.
Tack för att jag fick vara med dig.
Och tack till dig som har lyssnat. Jag heter Britta Svanholm-Magnett. Eva-Britt Selena hjälpte till med research. Och nu återstår det bara för mig att säga att om du vill lyssna på fler operaguider, ja, då kan du göra det i appen eller på webben. Sveriges Radio Play eller sverigesradio.se. Tack för idag
och hej då!